Hans första fåtölj var en cylinderformad skapelse med plåt på utsidan och älgskinn på insidan. Han är världsberömd i designkretsar och förutom fåtöljer och andra möbler har han formgivit bland annat tofflor, musikinstrument och friggebodar, och han målar också i perioder. Men det är musiken som ständigt finns där och vill ut. Inredningsarkitekten, designern och formgivaren Mats Theselius är månadens ansikte och Helena Frank har träffat honom.
Man kan säga att jag har jobbat mycket med, eller på något sätt att försöka vidga eller pröva och testa och se vad gränserna för det jag gör, var de går så att säga. Och det har gjort att jag har gjort en jävla massa olika grejer. Men sen också det är som min fru sa för en kanske månad sedan och sånt där. Hon har liksom plötsligt kommit på att, för att jag är väldigt intresserad av musik. Och att liksom hitta på musik, att skriva musik, eller sådana där saker. Och så jag har ritat musikinstrument. Och jag har en helvetes massa musikinstrument hemma. Men det som hon fattade, så jag tyckte det var väldigt kul och rolig beskrivning. Var liksom att jag går omkring hela dagarna liksom och tänker på musik. Och det är just hur vad musiken, hur den skulle kunna låta, vad det skulle kunna vara. Så här. Men på något sätt så är det liksom väldigt svårt för mig att liksom få ur med musiken på det sättet. Så det har inte blivit så mycket. Men då så att säga, parallellt med det så har jag någon slags karriär med att rita möbler. Som bara liksom visslar på. För ganska ohämmat eller oproblematiskt. Så att säga. För det här med musiken är väldigt problematiskt. Man kan i alla fall lätt säga att det är ett oavslutat livsprojekt. Det här med musiken.
Men så att skulle du liksom få ur dig någonting så skulle det inte bli fler möbler, eller hur ska man säga?
Ja, alltså det här med möblerna, det är ju först och främst är det så att jag började ju hålla på med de här fåtöljerna. Och det har ju, de sitter ju liksom ihop som ett radband. Det vill säga att från allra första början så, när jag gjorde den första fåtöljen så såg jag redan möjligheten att kunna göra en annan. Som skulle utveckla den första idén en smula. Det var inte särskilt stor skillnad så att säga, mellan dem. Och sen så där har ramlat på och de hänger liksom ihop. Och jag har väl alldeles liksom på något sätt bestämt så att jag skulle hålla på med just möbler eller med fåtöljer eller sånt där. Utan det har bara blivit så. Och det är helt enkelt bara styrs av att det är roligt. Det är det. Och så rätt som det kan man säga, det blir lite absurd, men jag kan liksom dra iväg på massa olika grejer som intresserar mig. Sådär. Och sen, ja, nog fan blir det en möbel till. Så på något sätt så kan det i alla fall kanaliseras i form av möbler. Det där som jag då för tillfället intresserad av. Så. Ja.
När jag gick på folkhögskola och utbildade mig till journalist så fanns det faktiskt två exemplar av dina älskinsfåtöljer, den här första då, cylinderformade. Stod utanför receptionen och jag tyckte de var ganska sköna att sitta i och gjorde det gärna tills jag fick reda på vad de kostade. Då vågade jag inte sitta i dem längre för då tänkte jag att oh shit, sådär. Och då, jag tänkte ta upp den med det, alltså var går gränsen liksom mellan konstverk och bruksföremål så att säga? Funderade du någonting på det? För att för mig blev den där fåtöljen sen mer av ett konstverk än ett bruksföremål.
Ja, klart att det är jobbigt om det är så att man tycker att man inte kan använda möblerna bara för att de är så värda så mycket, eller skulle kunna vara det. Det är ju sån bullshit alltså. Sånt där har inte jag hållit på med.
Men
det finns mycket sådana där saker som vi lever med. Och det kan man säga, det är ju liksom nackdelen med det här med pengarna och att de lägger sig i våra liv och sådär. Ta till exempel som den här, det här börjar bli dyrt med boende. Om man köper lägenheter och de är jävligt dyra. Och det gör också att när man stoppar in pengar i dem, till exempel för att man vill ha ordning på ett badrum eller kök och så väljer man ofta att göra det på ett sådant sätt så att det också skulle kunna passa någon annan som man hittar på, skulle kunna flytta dit sen för att den kanske ska säljas och den är värd så mycket, vilket gör att man så här räknar bort sig själv. Tvärtom tycker jag att man ska försöka fundera på hur man skulle vilja ha det, alltså lite mer precis, lägga lite mer tid på det. Alltså nu om alla flesta, de är inte intresserade av såna här grejer, design och sådär. Som någon sa, det här är jättekul med att sitta och tjata om de här grejerna, men vi ska ju iväg och bada nu. Och det är liksom det som är Det kan jag hålla med om.
Tesselius olika fåtöljer kostar knappt 30 000 i butik, medan en älgskinnsfåtölj kan nå upp till det dubbla på auktion. Han berättar att företaget som säljer många av hans möbler förvånat märker att kundkretsen är bredare än de trodde. Möblerna är svensktillverkade och det höjer priset. Men Mats Tesselius köper inte min teori om att möbler också kan vara en investering precis som lägenheter. Att folk tänker mest på andrahandsvärdet och inte på sin egen smak. Visst, det finns väl alltid några som tänker så, men det var inte därför jag satte igång, säger han. Det där med hållbarheten är annars en röd tråd. Möbler ska hålla och vara i bra kvalitet. Man ska inte behöva köpa nytt hela tiden. Och det tänket har han haft från början.
Bland annat så hittade jag på att jag skulle göra den här aluminiumfåtöljen som jag kanske är mest känd för. Den är ju ihopskruvad, det är ju en träkonstruktion som är ihopskruvad. Och det gör ju, dels så tyckte jag var kul med de här skruvarna, för jag älskar ju skruvar då. Men sen den är ju faktiskt isärtagbar. Och det är ju, om man ska göra något som håller länge så är det naturligtvis en, fast det är ju en väldigt liksom basal grej, eller väldigt självklar pryl att den faktiskt går att ta isär som man kan laga. Till exempel, eller byta ut läder eller någonting. Det är framförallt det som slits då. Ja, redan där så börjar jag tänka på sånt som, okej, okay, men vad är det mer som gör att man har kvar sakerna? Det blir mycket svårare frågor. Alltså normalt sett brukar man ju säga att det svarar mot en motprestation. Det vill säga att man, om man samlat ihop en massa pengar och jobbat länge för att köpa någonting som man har drömt om eller önskat att man skulle ha. Det kan man säga att incitament för att man ska, att man har kvar länge. Och på det sättet kan man ju säga att vårt samhälles, alltså vår definition av demokrati, som man förenklat sett kan beskriva som ett samhälle där det mesta är tillgängligt för de flesta. Och när det gäller det här med möbler och kläder till exempel, bäst representeras av IKEA och H&M. Alltså helt och hållet är helt oekologiskt utifrån det resonemanget. Så alltså demokrati är oekologiskt. Då är det jobbigt. Då blir det svårt så att säga. Men det funkar så. Vi har liksom inte i vårt samhälle, i vårt liksom medvetande så att säga, inte något enskilt ansvar själva för att liksom välja saker som kan hänga med länge eller så där, utan det skjuter man över på producenter eller på staten, vilket är helt knasigt kan man ju säga. Men i vart fall så i slutändan så då blir det ju som att om det finns någonting som gör att man har kvar någonting väldigt länge, då är det ju i så fall ens egen vilja att ens önska sig något sånt. Och det vill vi ju inte. Vi slänger ju grejer hela tiden. Så att
Har du några IKEA-möbler själv? Jag har försökt glutta lite
när
jag
gick in. Jag har väl alla lite olika sådana grejer, praktiska grejer. Så. Ja. Om man pratar om design och prylar och sådär, så tror jag det största miljöproblemet är att vi köper massa saker. Det är själva köpandet som är miljöproblemet. Björn Gillberg, han blev ju anklagad för att han är miljökämpe. Old time high liksom. Någon som kastar skit på honom för att han körde omkring med en gammal amerikanare som drar massa soppa. Men han bara garvar så att det är inte det som är problemet. Det är att ni köper ny bil hela tiden, den här knasbollar. Det är ju det va. Så ha kvar den där bilen. Han har en gammal 60-talare. Ha kvar bilen. Köp inte någon ny telefon. Köp inte platt TV, köp ingen platt TV. Ha kvar dumburken. En sån.
Ja, det är dessutom en bättre bild än
dumburken. Och om man nu bor så trångt så man måste ha en platt TV, då får man väl köpa det då. Men om man vill ha en bra bild, då ska man ha en dumburk, för det är en bättre bild. Det är bättre svärta i djup och sådär.
Mats Tesselius är förstås yrkesskadad så tillvida att designerögat alltid är på, vare sig han vill eller inte. Det han ser och upplever processas liksom undermedvetet och kanaliseras sen ut i någonting. Men det kan ta tid. Jag är jävligt trög i huvudet, säger Mats själv, och beskriver att de tofflor, alltså slippers, som han har designat för Docksta tog flera år att verka ut. Traditionellt sett är Docstas grejer rätt så fotriktiga med lufthål på ovansidan. Men Mats toffelversion ser ut som engelska herrskor med snörning, sömmar och spetsiga tår.
Men som sagt, att koppla ihop olika händelser och upplevelser och föda den idén tog flera år. Fåtöljmodellen som heter just Tesselius, som är en utveckling av älgskinnsfåtöljen. Den har utsida i aluminium medan sitsen och ryggen är i skinn. Aluminiumet är ett stycke så att säga, halvcirkelformat, och så är fåtöljen platt avskuren fram till. Överst finns en smal karm i trä. Aluminiumet täcker runt om så att benen är ganska korta. Fåtöljen är 70 cm hög. Den är välkänd och igenkänd. För Mats Tesselius egen del är igenkännandet kopplat till TV.
Ja, men det är ju, jag var med i Antikrundan nu här för en månad sedan. Och sånt där. Ja, då var man på TV, vet du. Då är allt från alla som är på dagis, som är på skolan och som är närmast så förstås. Men sen också därför jag bor ju här. Och då kom fram någon nu förra helgen som ville morsa på mig därför att han bodde i närheten och såg att det var jag. Och så här, bla bla bla. Så. Men nej, jag tror att jag upplevde det och hade också lite hybris och kände liksom jävligt speciellt där i början på 90-talet. För då var det otroligt mycket exponering, massor av tidningar och alla. Det är ju liksom här lilla Sverige, det kommer någon ny, ja pang, då får den här enda personen all uppmärksamhet. Helt orättvist kan man säga. Det där hade jag upplevt då innan, när jag inte stod på scenen. Man står liksom och hojtar och vinkar och vill att någon ska kolla på en, så händer ingenting ungefär. Alla är vända åt ett annat håll. Men plötsligt så var fokus på mig. Tada! Och så kunde det vara. Så jag stod i någon kö utanför den där jazzklubben i Farsing i Stockholm en gång. Och så sa han, men jag har ju stått på gästlistan. Vad heter du då? Mats Tesselius, var på hela kön, vänner som. Så det var kul. Men det var länge sedan.
Alla som är med i den här serien Månadens ansikte måste beskriva sig själv och alltså svara på frågan, hur ser du ut?
För det första så är jag 57 och jag kan inte säga att jag ser yngre eller äldre ut än 57, det tror jag inte. Jag är 57 och sen är jag ganska lång, nästan 1,90 och jag är inte smal, det kan man inte säga. Jo, jag är nog ganska smal egentligen, men nu, jag skyller på det lite att jag har småbarn, så jag är lite halvtjockig och lite mage. Och jag har inte tid, och ibland inte lust, men framförallt nu inte tid med att motionera som jag borde för att kunna bära runt på de där barnen. Det är liksom det som är huvudorsaken. Men, så att, men jag försöker hålla mig i liksom någorlunda okej, skick. Så kan man säga rent fysiskt. Och sen, så jag är mörkhårig, har varit det, men är numera gråhårig. Och silver, väldigt fin silverfärg. Jag har ungefär samma frisyr som alla, tror jag, som växte upp ungefär under den tiden när Beatles och allt det där kom. Lite långhår så, men inget speciellt.
Ögonfärg, vad har vi?
Jag har gröna ögon.
Du har inga glasögon eller är det bara nu?
Jo, det har jag. Jag har när jag kör bil så jag kan se långt. Och så borde jag ha när jag sitter och tittar på tvn. Men jag har inte fixat det. Det går bra ändå. Och så har jag när jag glor på en bok eller kör på datorn.
Och ja, ska jag säga, ganska brett ansikte. Och så är du slätrakad. Eller är det tillfället, eller hur brukar du ha?
Ja, det är skägg. Det kan vara, jag provar skägg någon gång sommaren där. Men det barnen tycker ser kul ut. Så det brukar försvinna när det blir höst. Det kan vara skönt att slippa jobba med det ibland. Mest egentligen.
Barn finns det då? Ganska små. Man spanar lite på vardagsrummet där vi sitter, så finns det leksaker. Och jag skojar inte, överallt.
Ja,
hur gammalt är det minsta?
Ja, Vera är 3, Alice hon är 6. Hon har börjat förskolan. Vera går på utedagis här i Pildansparken. Och sen har jag min äldsta dotter Maja som är 27. Och som har blivit mamma för ett halvår sedan. Så jag har blivit morfar. Hon har en liten som heter Lola. Hon bor i Köpenhamn. Så har min fru Pernilla, min andra fru, som är arkitekt och jobbar här på Malmö stad med stadsplanering.
Vi sitter i familjen Tesselius lägenhet i centrala Malmö, men de har också ett hus i Löderup där verkstaden ligger, på det Österlen som Mats flyttade till för drygt 15 år sedan. Från allra första början är han född och uppvuxen i Stockholm, i en familj där både föräldrar och syskon är konstnärer. Att jobbögat alltid är påkopplat, det har vi redan konstaterat. Och barnen tar rätt mycket tid.
Vad gör han då när han är ledig?
Ja, när man är väl så där arbetsnarkoman, men och precis som du säger, när man har barn så har man taskigt med tid, så vill man ju hinna med och jobba. Så när man inte har hand om barn och så där, då är det bara jobb så att säga. Någon annan ledighet vet jag inte. Men jag gillar att läsa rätt mycket böcker. Kolla gärna på filmen, sällan man har tid. Och det här med musiken naturligtvis också. Och framförallt att spela med andra. Och oftast brukar det bli mest på sommaren kan man säga. Så. Men annars är det bara försöka hinna med det mesta. Som jag tycker är kul att träffa folk och bara och resa omkring. kan tänka allting. Gå på restaurang, gå på fester, flyga iväg till Japan, gärna Japan, det älskar jag. Eller någon annanstans där man inte har varit. Så.
Vad skulle du säga är dina tre bästa egenskaper?
Bästa egenskaper? Oj, vad jobbigt. Så där brukar jag aldrig tänka. Jag tror jag aldrig... jag har fått den frågan tidigare. Jag har någon slags muntlighet som kan man säga, det tycker jag är en bra egenskap. Om jag säger att det är någonting som jag ska göra, så gör jag det. Sen kan det ta en jävla lång tid innan det blir gjort. Men jag gör det faktiskt. Nu kan jag förvåna mig själv över. Är det en bra egenskap? Jo, kanske.
Om det tar väldigt lång tid innan du gör det, så kanske det kan listas under dåliga egenskaper också. Lite korsvis.
Ja, okej. Men det tycker jag...
Vi kan mixa lite här för att nästa...
Jag kan ta dålig egenskap.
Alltså nästa följdfråga är ju de tre värsta egenskaperna naturligtvis.
Så ja, att jag kan bli arg i så fall. Alltså, jag kan bli arg på mina barn, det är väl det värsta. Och det jag ber dem förlåta mig varje gång jag kan alltså taskigt tålamod. Och sen också i samarbeten tror jag med andra. Så jag har varit van att jobba själv så jävla mycket. Så att jag kan, ibland så... säger ju de som är med här, om ni är anställda eller praktikanter, va? Mats, du kan ju för fan inte utgå ifrån att vi kan läsa dina tankar i alla fall. Alltså sån tillspetsade. Och det är inga höjder, det är inga bra egenskaper.
Men det är att du blir arg på barnen och sådär, alltså, vad är det som de gör då som får dig att bli arg? Alltså, är det skitsaker?
Det kan vara att jag kan vara stressad för andra saker. Helt jävla naivt inte liksom skilja på de där sakerna, utan det kan få gå ut över dem helt enkelt. Eller att jag inte har tålamod att förklara. Det kan vara perioder när jag har varit jävligt jobbigt, när man har varit väldigt stressad, speciellt den stressen som har kommit med när jag haft, när det inte har funkat med pengar. Det är väl det värsta liksom. Ja, vid något tillfälle då tänkte jag på det som en slags aggression som man kan liksom utveckla. Så att där man liksom inte kan kontrollera det, gör att man liksom bara, inte så att jag liksom börjar slå någon eller sådär, men liksom bara gapar.
Ja. Men vadå, det är kärvt med pengar eller? Alltså...
Nej, men alltså, nej det är inte det. Det har blivit stadigt, det har blivit bara bättre och bättre. Och jag bryr mig inte så jävla mycket pengar, för jag har inte speciellt liksom knasiga vanor eller någonting sådär. Men det som Jörn Donner sa någon gång, det är bra för nerverna att ha lite pengar på banken. Om man säger så. jag är helt med på hans linje. Och nej, det har funkat bättre och bättre. Så men för första början så var det så att... och det var ju väldigt konstigt då. För jag kunde liksom inte skilja på det. Att, ja, men jag fick så mycket uppmärksamhet och alltihopa. Liksom, wow, jag är världsberömd och sådär. Va? Men varför har jag inga pengar? Så alltså det att få in pengar är liksom en annan grej. Så, där. Men, så det var ju frustrerande. Men i takt med att jag har etablerats och så. Och sen har jag väl också gjort saker som många har velat ha. Så många som gillar det. I början var det väldigt mycket upp och ner. Jag kunde få, som en månad skulle komma in flera hundratusen spänn och så nästa månad 3. Eller i kvartalet. 3 000 på ett kvartal. Svårt att leva på. Ja, alltså väldigt mycket upp och ner så att säga. Med tiden så har det liksom lugnat ner sig. Så.
Vi kommer ifrån de där egenskaperna lite grann. Ska vi avsluta med ännu en god egenskap?
Jag tror jag har ganska oftast gott humör. Det tror jag.
Vill du höra mer av Mats Tiselius så finns det ett bonusklipp på vår hemsida där han berättar om fåtöljerna som skapades för Vita huset och för Kreml. Länken till det ligger i löpsedeln för det här numret och även under fliken för månadens ansikten.